Från Götaplatsen promenerade kungen och hans följeslagare ett stycke nedför avenyn mellan hurrande göteborgare och deras flaggviftande telningar. Så satte man sig upp i vagnar och bilar för att fara ut på det digra rundtursprogrammet. Först till länsstyrelsen, och där tittade kungen bland annat på maskinell folkbokföring. Sen till stadsdelen Torpa, där skolan fick besök, och även lokförare Folke Wallgren och hans fru Inger vid Kärresallén 7B. Töserna Agneta och Eva-Marie också förstås. Tvårummarens 50 kvadratmeter var fyllda till bristningsgränsen av höga gäster och tidningsfolk, och så här gick samtalet.
Kan man ju titta på det?
Det är väl bra det.
Ja, det är omväxlande. Det är mycket lång arbetstid.
Ja, det är ju omväxlande. Det är både lång och kort arbetstid.
Och rätt mycket på nät.
Ja, det är det.
Man kan tänka det. Man får vara upp hela nätet ibland.
Ja, det får man vara.
Och gå tidigt därifrån på?
Ja, det får man gå upp tidigt på morgonen ibland.
Ja, och hur är lägenheten? Är det lätt att sköta också?
Jo, den är väldigt trevlig, ja.
Och har ni bra kök och sånt där? Det är mycket viktigt för husmodern.
Ja, det är väldigt lättarbetat och fint.
Jag kan tänka det.
Det är det.
Varsågod nu, stig in här.
Får vi gå och titta?
Ja, vi börjar här kanske. Varsågod.
Köket. Ja, det här är visst. Ja, just det.
Ja, ni har bara elektriskt kök.
Nej, det är gas.
Så ni har gas?
Ja, det är gas här.
Är det bara gas eller är det även elektricitet?
Nej, det är bara gasbit.
Bara gas.
Ja, just det.
De ser så...
De ser ut som elektriska. Ja, så att det är ju lätt. Man har diskbänken och skåporna och kryddor och allt sådant här.
Här
är ni skåporna. Ja, gärna. Det är inte farligt här.
Ja, det är mycket fint. Det är mycket fint.
Det här är ett särskilt kryddskåp. Här. Just bara för
kryddor
och sådant här. Det är väldigt praktiskt.
Ja, här har ni verkligen telefon och telefonen har man
blivit spitsen också. Köket, ja just det.
Mycket bra. Ja, här sitter ni äter.
Ja, där äter vi, ja.
När var det ni flyttade in?
1948 var det väl, va?
Ja, 1948 i augusti var huset klart.
1948,
ja, just det.
Tre år nu.
Var bodde ni förut då?
Vi bodde i Koltorp i stadsdelen till här.
Ja.
Men vi hade en enrumslägenhet då, så vi var så glada när vi kom hit. Fick en större.
Det är stor skillnad. Ja. Och flickorna hade så. Ni då också?
Ja.
Hur gammal är den minsta?
Men,
kan du säga hur gammal är?
4,5 år.
Hur gammal är du?
6,5 år. Du ska gå ut till skolan mycket snart, va?
Herr stadsfullmäktiges ordförande, mina damer och herrar. Genom färdigställandet av den så kallade sammanbindningsbanan som knyter ihop byggets västra och södra grenar har onekligen den viktigaste leden fullbordats i Stockholms stora tunnelbanebygge. Hela tunnelbanesystemet är ju utav en storleksordning. Vad kostnaden beträffar, som vi knappast överträffas av något annat företag i stadens historia. Alla har vi emellertid oss också nogsamt bekant de väldiga trafikproblem som å andra sidan är modern storstad har att lösa. Detta gäller inte minst för Stockholm som lyckligtvis är beläget på ömse sidor om Mälaren, Strömmen och Saltsjön, men som å andra sidan också därigenom erbjuder alldeles särskilda svårigheter i kommunikationshänseende. Jag vill nu livligt hoppas att den nya trafikleden måtte fylla alla de anspråk som kommer att ställas på densamma. Jag hoppas således att den alltjämt kraftigt växande trafiken i huvudstaden kommer att i önskad grad tillgodoses på detta sätt, så att de stora kostnader som är nedlagda i tunnelbanebygget måtte åtminstone i det långa loppet kunna sägas bliva väl förräntade. Jag tror inte det är överdrivet att påstå att hela detta tunnelbanebygge tekniskt sett är en stor triumf för alla dem som arbetat därpå och för svensk teknik överhuvudtaget. Detta gäller såväl ledningen som alla dem vilka direkt på platsen utfört själva arbetet. Jag önskar nu uttala mitt varma erkännande för allt detta. Och lyckönskar verkligen Stockholms stad mycket hjärtligt till färdigställandet av de hittillsvarande högst betydande etapperna i det värdefulla tunnelbanebygget. Och just återkommen ifrån Italien så har jag i likhet med min företrädare på den svenska tronen den glädjen att också nu förklara invigd en mycket viktig trafikled i det jag nu förklarar sträckan Hötorget-Slussen invigd samt öppnad för trafiken.
Jag måste säga att vi är mycket belåtna med såväl detta år som föregående, närmast föregående års resultat. Nu är det just på det viset att en sådan grävning som vi håller på med här, den ger inte till resultat en massa uppseendeväckande lösa fynd. Alltså, låt oss säga, fina grekiska vaser eller ännu mindre guld- och silverföremål och sådant. Det är inte det vi är ute efter. Hur vi naturligtvis var mycket tacksamma om vi kunde finna några sådana där. Utan vi är ute efter vetenskapliga resultat. Alltså meningen är med våra grävningar att man ska öka kännedomen om vissa kulturperioder. Och den kulturperiod som vi satte in våra grävningar på, det var naturligtvis den etruskiska. Emellertid har det visat sig vid våra grävningar här att, och det är inte bara i år utan det är även föregående år, att vi har kommit på mycket rika lager bevis på en företruskisk bebyggelse. En bebyggelse som man kanske inte har haft fullt så god reda på innan våra grävningar som man nu har efter de senaste åren svenska grävningar på San Giovanale och på ett annat ställe som ligger en liten stycke därifrån som heter Loni.
Jaha. Är området helt utforskat ännu?
Det, Det är inte alls helt uttorskat. Det kommer aldrig bli helt uttorskat. Det är så oerhört rikt så det finns säkerligen möjligheter att gräva där i bortåt både ett och två sekel skulle jag tro.
Det svenska arbetet kommer att fortsätta där.
Det vet vi inte ännu hur länge det kommer att bli. Men för att komplettera vad jag sa nyss så har vi just i år funnit betydande lämningar efter mycket tidig kultur som efter vad de som förstår sig på det riktigt menar skulle ha mycket stor betydelse därför att det är icke anträffade för i den utsträckning som vi har funnit och inte under de omständigheter som vi har heller som vi har kunnat konstatera. Vi har kunnat konstatera till exempel hyddor ifrån tiden före 1000 före Kristus och så vidare. Ja, jag tror inte att vi ska kanske hålla på allt för länge och gräva på samma ställe just nu utan att publicera. Vi har nämligen den bestämda uppfattningen att när arkeologer gräver så ska de veta att begränsa sig. Så att när man har uppnått ett visst resultat, låt vara begränsat, så ska man publicera resultaten och inte det blir så att en massa material, i detta fall hundratals lådor med fornsaker, ligger i källare till kanske ingen nytta för vetenskapen, utan man ska publicera med samma det som man har kommit till. Naturligtvis måste man ju komma till ett visst avsnitt förstås, men man måste begränsa sig och som sagt publicera med samma så fort som möjligt.
Kära Desiree, kära Niklas. Det är en som vi alla djupt saknar här idag. Desirees far. Jag känner att jag talar å hans vägnar. Och det bereder mig verkligen den allra största glädje att nu lyckönska er båda till er förening idag. Jag gör det också alldeles särskilt därför att jag ju vet att ni båda rätt länge har umgåtts med tanken att förena era öden och att ni därför känner varann väl. Men man må nu tycka att man känner varann aldrig så bra. Så börja i alla fall från och med idag. I något alldeles nytt. Det är att vara man och hustru. Det gäller då att finna de rätta formerna för samlevnad. Lycka i äktenskapet grundar sig förutom på inbördes kärlek, också på ömsesidigt förtroende, på ömsesidig aktning för varandras personer, där en var ju äger sina karaktärsdrag och sina individuella egenskaper. Man måste således visa ömsesidig hänsyn för varandra. För dig, min kära Desiree, betyder ju det steg som du tog då du idag stod brud i Stockholms ärevördiga storkyrka. Att du lämnar ditt gamla kära hem där du tillbringat din barndom och vuxit upp till ung kvinna. Du inträder nu i helt nya förhållanden. Du får ny verksamhet och nya plikter och nytt ansvar. Det gäller då att med gott mod och glatt intresse ärligt söka passa sig in i det nya liv som möter, utan att därför tappa bort sin egen personlighet, sitt och inte heller sina egna ideal. Med kännedom om din karaktär och inställning är jag nu övertygad om att detta kommer att gå lätt för dig. Och kom ihåg, med ärligt uppsåt, vanligt sunt förstånd och ett stänk av humor löser man vanligtvis även ganska besvärliga problem. Kära Niklas, min kära sonhustru Sibylla och jag, hon som mor, jag som farfar, lägger idag vår mycket avhållna Desirées hand i din. Vi gör det med fullkomligt lugn, med fullkomligt förtroende. Ty vi ser i dig en ärans man, en redig och en plikttrogen människa. Bliv henne nu ett fast stöd, en god kamrat, en kärleksfull vän på livets bana. Hon kommer också, det tror jag säkert, att bli dig själv till hjälp och till stöd vid vården av det värdefulla stycke svensk mark som blivit dig anförtrott och som det onekligen är ett stort ansvar att förvalta och svara för. Jag önskar dig all framgång här idag. Och så till sist detta ord till er bägge. Med känslan av egen lycka bör alltid förenas önskan och strävan att göra andra lyckliga. Endast så blir den egna lyckan fullvärdig. Jag vet att vi alla av fullaste hjärtan önskar brudparet lycka till, då jag föreslår en skål för Desirée och Niklas Silfverskiöld. Livre!
Bra!
Bra!
Svenska män och kvinnor och svenska barn i vårt land och runt om i världen. Det är jul. Och julen firas både av oss här i vårt kära Sverige och av hundratusentals svenskar och svenskättlingar i många länder. Vi står åter inför julens under. Då för snart 2000 år sedan ett barn föddes som betytt, alltjämt betyder och kommer att betyda så oändligt mycket för miljarder människor. Julen är ju ljusets fest. Vi tänder våra julljus och våra julstjärnor och våra julgranar. Våra tankar kretsar kring hemmet. Särskilt tänker vi på barnen. Och har vi släkt och vänner utomlands, kanske långt bort i världen, känner vi oss på ett alldeles särskilt sätt förenade med dem i vänliga tankar och i goda önskningar som liksom mötas på halva vägen. Jag önskar er således alla, och vi önskar varann en riktigt god jul. Måtte helgen ge oss rik vederkvickelse till kropp och själ, så att vi med frisk mod kan gå in i ett nytt år till fortsatt tjänst för allas gemensamma bästa. Med julens gåvor och yttre omsorger vill vi ta vara på något som vi inte kan vara utan i samhället. Och det är den personliga gemenskapen. Det klagas över att livet har blivit så opersonligt. Människor, särskilt i de stora städerna, lever in på varann men känner knappast varann. Man är på något sätt anonym i den stora massan. Då är det värdefullt att få en anledning till och en hjälp till att vara personlig. Att ge av sin egen personlighet och att motta vänskapsbevis från andra. Därför ska vi inte tveka att använda en del av våra materiella resurser för denna givandets och mottagandets högtid. Den gåva man blir gladast över att motta eller att ge är inte den som är dyrbarast. Nej, det är den där givaren tänkt på vad mottagaren skulle helst sätta värde på. Det är den personliga gåvan, den vänskapliga handlingen. Detta syns mig också stå i bästa samklang med det andliga livsvärde som julens högtid samlar oss omkring. Sedan vidgas också mänsklighetens samlade vetande. Vi upplever i själva verket specialiseringens tidevarv. Och därför består en stor del av mänskligheten, i varje fall i de så kallade kulturländerna, numera av specialister. En viss fara i hela denna utveckling ligger måhända då i att man kan löpa risken att sakna eller äga för få av sådana mångsidiga och mångkunniga, högt begåvade personligheter som även på grund av rik allmänbildning äger särskilda förutsättningar av överblick och vidsyn. Det blir därför viktigt att stödja och att främja dem som inser vikten av att kulturen i ett land inte blir ensidig och inte heller förlorar sambandet med det bästa i en gången tid, utan söker sig fram ut efter banor som åt efterkommande kan ge hoppet om en sund, en rik men också välbalanserad kultur. Det kanske framgår av vad jag redan sagt att min livssyn i allt väsentligt är optimistisk. Detta är väl också kanske ganska naturligt då livet givit mig så mycket gott för vilket jag är för synen djupt tacksam. Men glädje och sorg, de växlar alltid i det mänskliga livet. Mitt liv utgör härvid ingalunda något undantag. Även jag har drabbats av svåra sorger och förluster. Jag har dock alltmera kommit fram till den övertygelsen att man visserligen med allvar men ändock med förtröstan
bör möta sorg och besvikelse och inte gräva ner sig i saknaden eller förlora modet. Sorgen är en helt naturlig känsla. Men sorg och motgång började dock slutligen leda till förnyad kraft och verksamhetslust i det arbete som man känner vara ens plikt att utföra. Med ett ord, man bör finna möjlighet och lust att gå vidare på pliktens väg. För mig dalar nu solen mot sin nedgång. Min bön är, och jag tror säkert på dess förverkligande, att vårt folk under samfälld strävan ska finna rätta vägar till ett fortsatt fritt och lyckligt Sverige.